I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bli och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen. Idag får vi höra Simeon se det lilla Jesusbarnet och säga att han är ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Det är ungefär 40 dagar sedan vi firade jul och Jesu födelse. Och därför ska vi idag få höra vad som hände med Jesus 40 dagar efter det att han föddes. Vi får höra om när Josef och Maria gick till templet med det lilla Jesusbarnet för att bära fram honom inför Herren så som Mose lag hade befallt. Och där mötte de den gamle Simeon, eller Simeon i alla fall. Och han hade fått ljus av anden till att se bakom ytan, kan man säga. Se det som vi inte ser vid första ögonkastet. Han såg i detta lilla barn en brinnande fackla som lyser upp mörkret också för människor långt utanför Israel, långt borta i det mörka Norden. Han såg ett ljus med uppenbarelse som sprider sitt ljus för hedningar. Det betyder att här idag i detta mörka kalla Göteborg så lyser Jesus ljuset extra starkt också idag. Ljusen i fönstren påminner om uppenbarelsens ljus som når ända in hit i vår kalla avkrok av världen och mörka. Kyndelsmässodagen. Kyndels, det är samma ord som engelskans candle som betyder ljus eller lykta. Här är Kristus, världens ljus, som nu lyser in här i vår kyrka. För han är här också. Och tre saker ska jag få sammanfatta vad detta betyder, att han är uppenbarelsens ljus. För det första, Jesus uppenbarar vår Guds frånvändhet. Det är ett långt krångligt ord. Han uppenbarar vår Guds frånvändhet. Vi kan ju bara tänka på det ungefär för 1000 år sedan när Jesus uppenbarades för första gången för oss nordbor i vikingatidens dystra norr. Så blir det förstås en väldig kontrast mellan Guds ljus och det mörker som människorna här levde i. Ja, de hade nog helt klart tankar om Gud och föreställde sig också en gudavärld. Sånt kan vi läsa oss till. Men alla sådana tankar om Gud och gudavärlden, de blir ju bara drömmar eller projektioner av våra egna vanföreställningar. Vi träffar ju inte rätt. Så när Guds ljus kom genom Jesus så avslöjade det hur långt borta vi människor är från det sanna ljuset. För det är egentligen vårt största mörker, att vi inte förmår att se Gud som han är. Utan istället så formar vi bilder, avgudar, där vi till slut ändå söker något som ska svara mot vad vi önskar i gudavärlden. Och därför är det så viktigt att Gud får uppenbara sig som han är och liksom korrigera vår gudsbild. Och det här är nu också vårt behov. Även om vi har läst Bibeln hela vårt liv och haft kyrkan här i så många 100 år, så behöver Gud fortfarande uppenbara sig som han är. För det ligger så nära till hans hos oss att vi försöker att tämja Gud och förändra honom så att det ska passa oss. Försöker få Gud liksom på vår sida och utnyttja honom för våra egna tankar och begär. Söka Guds bekräftelse på våra egna avvägar. Så att Gud fortfarande idag uppenbarar sig för oss är så viktigt. För att visa oss våra avvägar och visa oss hur han egentligen är, så att vi inte fortsätter att famla i det mörker som också är våra egna hjärtan, våra egna föreställningar. Och denna Guds frånvändhet som vi nu talar om, den uppenbaras söndag efter söndag, dag efter dag, när det blir klart för oss här i dessa tankar, i dessa områden, där är det jag som regerar, inte han. Här är det min vilja som sker, inte Guds. Här är det mitt namn som betyder allt, inte hans namn, att det blir helgat. Allt detta behöver vi ständigt vara lyhörda för. Även om jag levt trons liv så länge, så behöver vi vara uppmärksamma på att han fortsätter att uppenbara ljus in i Guds frånvändhetens mörker. För han är ett ljus med uppenbarelse åt oss. För det andra, Jesus uppenbarar Guds tillvändhet mot oss. Guds tillvändhet mot oss. När Gud närmar sig det kalla Norden, det mörka Norden, så avslöjas Guds frånvändheten. Och det gör han ännu idag. Och vår respons blir ofta att vi gömmer oss, att vi försvarar oss, att vi flyttar fokus till någon annan, att vi börjar att bortförklara eller ursäkta. Så gjorde ju redan Adam när Gud uppenbarade sitt ljus för honom efter syndafallet. Och så behöver vi också vara noga med hur denne gamle Adam regerar också i våra hjärtan. Hur vi försvarar oss, hur vi flyttar fokus, hur vi ursäktar, hur vi gömmer oss. Men framförallt så behöver vi förstå att när Gud närmar sig och det liksom blir mer och mer uppenbart för oss att vi är bortvända, vi är frånvända, vi är våra egna gudar, så behöver vi framförallt förstå att Gud kommer inte så behöver vi förstå att Gud inte är frånvänd oss, utan han är ju tillvänd mot oss. Det betyder att han kommer inte för att stöta bort, även om det är vår instinktiva reaktion och därför gömmer vi oss, utan han är tillvänd mot oss för att ge sig själv åt oss. Det betyder att vi måste inte gömma oss. Det behövde inte Adam. Vi måste inte försvara oss. Vi måste inte skuldbelägga andra. Vi måste inte förminska. För det är ju som vi säger i Herrens välsignelse. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Frid. För det som är vår skuld och enbart vår, det som är vår skam, det som vi skäms över och som vi inte kan avlägsna från oss, det driver inte Gud ifrån dig, utan tvärtom, det är själva drivkraften till att han kom till dig och kommer till oss, att han vänder sitt ansikte till oss, därför att han vill göra denna din skuld till sin, han gör din skam till sin skam. Ja, det är som att han kommer fram till dig där du gömmer dig i ditt gömställe och konfrontera dig med din bortvändhet, ta den över ifrån dig, bär den med sig, och kvar så visar han med hela sitt ansikte att han är tillvänd mot dig. Ja, det står ju också, han låter sitt ansikte lysa till dig, över dig, och vara dig nådig. Hans ansikte lyser när det är tillvänt. Ja, Guds frånvändhet, att han vänder sig från dig, den drabbar inte dig och mig, därför att den drabbade Jesus på Golgata kors i vårt ställe, när han faktiskt hängde övergiven av Gud på korset. Där var Guds frånvändhet, därför att det inte skulle finnas frånvändhet kvar till syndare som dig och mig när vi möter den heliga guden. Guds frånvändhet var inte avsedd för dig. Nu är det sant att ljus avslöjar. När ljus kommer in i ett mörkt rum så avslöjar det vad som finns i mörkret. Men det är också så här att i samma ögonblick som man tänder ljuset så försvinner mörkret. Och här är en hemlighet när Gud uppenbarar sitt ljus. Å ena sidan så avslöjar det, men det är som att det samtidigt försvinner. Därför att han själv tar det på sig och gör det till sitt mörker, bär det till Golgata. Och därför var det som med så stor glädje som Simeon såg att här är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna, åt svenskarna, åt de som är så långt borta. Vi behöver därför inte frukta. Jesus tar allt detta ifrån oss och låter sitt ansikte vara kvar lysande med nåd. Och då händer också något i ett Guds frånvänt hjärta. När man möter ett lysande ansikte som är vänt till dig, då kan ett Guds frånvänt hjärta faktiskt vända sig till Gud med tillförsikt och med längtan, förtröstan. Och det är precis det han önskar. Till sist den tredje saken. Jesus uppenbarar sig här i all enkelhet tills han uppenbarar sig i härlighet till slut. När du förstår att denna rörelse med ljus från Gud in i ditt mörker är goda nyheter, så är det också viktigt att ta vara på ljuset medan det lyser. För vi får inte underskatta mörkrets krafter inom oss. Det är som att det är vårt öde att vi underskattar oss själva i negativ bemärkelse. I Saltaren står det: i ditt ljus ser vi ljus, och bara i ditt ljus. Vi förstår inte ens vår egen blindhet och vårt eget mörker. Så vi behöver hans ljus. Det är som en slags livsuppehållande verksamhet Gud ägnar sig åt här. Som ständigt drar oss upp ur vårt mörker, drar oss upp i vår vantro, drar oss upp i vår vanföreställning och ger ljus in i våra liv, in i alla livets områden, in i våra tankar, in i våra hjärtan, in i vår oro, in i vår frånvändhet. Och så i detta upplysta tempel så får du först höra alla dessa nådens ljusstrålar, förlåtelseorden, Herrens evangelium och till slut altarbordet, som är det yttersta beviset på Guds tillvändhet till dig. Här får du se och smaka att Herren är god, vill dig väl, för att han ska vända ett hjärta som är oroligt på flykt till att bli ett hjärta som vilar i förtröstan. Ja, så låt oss därför också vända våra oroliga, förmörkade, Guds frånvända hjärtan till honom och be om förlåtelse, hans nåd som är varje morgon ny och som är ett ljus in i ditt mörker. Det tar han över och du får vandra med honom som är världens ljus. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Herre, Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, Vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet, ge oss dina barn rena hjärtan så att vi alltid kan komma inför dig trygga och dig behagliga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på kyndelsmässodagen, eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Malaki, kapitel 3. Se, jag sänder min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Det han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att han kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då skall offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Johannes i det första brevet, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde Josef och Maria barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Och den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens moder. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Herre Jesus, uppenbarelse med ljus åt oss hedningar. Ge ljus och sanning med ditt ord, så att dess kraft må blivas bord. Amen. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Om du lyssnade uppmärksamt både på evangelieläsningen och nu vad jag läste, så märkte du en liten skillnad. Nu läste jag ur den nya översättningen av folkbibeln jämfört med den gamla som vi läste i evangelieläsningen. Och i den gamla så står det att Simeon ber om att få sluta sina dagar. Och så står det inte ordagrant. Men man har dragit den slutsatsen att eftersom Simeon hade fått veta att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias, så har man dragit slutsatsen att då måste han ha varit väldigt gammal och att han hade väntat väldigt länge. Men det vet vi faktiskt inget om. Hur som helst så är det ju ändå så att det viktigaste också för oss är ju att vara beredd att sluta sina dagar, att dö i frid. Alldeles oavsett om man är gammal eller ung. Men vi kanske kan låta dessa olika perspektiv ändå få komplettera med varandra när vi då ska tala om att kunna sluta sina dagar i frid. För att kunna det så behöver man sluta vilken dag som helst i frid. Och frid idag är möjligt genom friden Gud ger här och nu. För det första, att sluta sina dagar i frid. Kyrkofadern Chrysostomos skriver på ett ställe: så som på teatern, när åskådarna har lämnat och kungarna tar av sig sina kostymer och avslöjas för vilka de är, så är det när döden nalkas. Då upplöses livets teater. Var och en tar av sig sin mask av rikedom eller av fattigdom och lämnar. En del visar sig vara verkligt rika och andra så eländigt fattiga. Så vad var det med Simeon som gjorde honom så rik så att han kunde hälsa döden med en fridshälsning? Shalom, du död. Och det som vi kan läsa om honom är att han var rättfärdig, gudfruktig, att han väntade på Israels tröst och att han var ledd av anden. Och låt oss utveckla eller packa upp detta lite grann. Att Simeon var rättfärdig kan nog ofta få oss att tänka precis som Martin Luther tänkte i sin ungdom, att det här måste vara det som vi ger till Gud. Vi ger vår rättfärdighet så gott vi kan, för Gud kräver rättfärdighet. Men om man fortsätter att läsa hela meningen så märker man att han står om honom att han var gudfruktig och att han väntade på Israels tröst. Och först detta att han var gudfruktig. En gudfruktig fruktar Gud, medan en människofruktig fruktar människor. Kanske kan hjälpa oss lite att tänka på det. En gudfruktig har varit har gått ifrån att vara upptagen av människofruktan, av allt det som människor värderar, dömer, njuter av, tröstar sig med, till att fråga efter vad Gud värderar och dömer. Och att frukta Gud, att vara gudfruktig, är att lyfta sin blick över allt detta som människor gör i allmänhet, till att se sitt liv i Guds ljus, att se sina tankar, sina handlingar i hans perspektiv. Och nu finns det till att börja med en befrielse i det här. Vi tänker liksom åh. Men det finns en befrielse i det här, därför att då måste inte ditt liv ständigt bedömas av människor. Du behöver inte låta det vara så att säga din livsluft. Att du är rättfärdig eller att du är rätt bygger inte på att du har lyckats uppnå en viss status. att människor har kommit och gillar dig i största allmänhet, eller i alla fall inte ogillar dig. Och så behöver du heller inte då oroligt känna in så här, är okej i egna, i andra människors ögon. För det betyder slut ingenting. Det är inte det som gör dig rik. Så kan det kännas för stunden. Men det är inte det som gör dig verkligt liv. Och det är så många som ligger på dödsbädden och ångrar att de lät sig styra så mycket av människofruktan. Att liksom, var detta allt? Man kan vara fast i det. Men det är så att när du lyfter din blick och ser dig själv först och främst i Guds ögon, det är då som det blir verkligt intressant och meningsfullt och värdefullt i det här livet. Att vara okej i Guds ögon och inte primärt i människors ögon. För han är ju den som ger livet. Han är den som är den verkliga rikedomen också när jag lägger av mig masken på den här livets teater. Tänk att vara rik då. Men då måste vi lyfta blicken och fråga oss efter rikedomen som är hos Gud. Det är att för det första vara gudfruktig, att vara riktad uppåt. Vår vän Martin Luther, han lyfte sin blick. Därför blev han väldigt upptagen av en fråga. Hur ska jag finna en nådig Gud? Och att vara riktad uppåt utan att få något riktigt svar på den frågan är egentligen ganska fruktansvärt eller nervöst. Martin Luther har beskrivit så här, att han kunde inte älska Gud. Det var snarare så att om man skulle vara riktigt uppriktig så hatar han Gud i sin ovisshet. För om man inte kunde veta om Guds välbehag så kunde han heller inte lita på Gud. Han kunde inte lägga sitt liv i Guds hand. För han visste ändå inte hur det skulle sluta. Så han hatade Gud. Han kunde inte älska honom. Men till slut så såg han att med rättfärdighet, det är inte vad jag ger Gud, utan det är till slut något som jag får ta emot av Gud. Av nåd. Och den som i tror väntar på Guds rättfärdighet. Som Simeon. Det står att han väntade. Och vad väntade han på? Jo, han väntade, står det, på Israels tröst. Att vara riktad mot Gud, det är inte så att man automatiskt är tröstad av det, utan tvärtom. Man kan vara väldigt orolig och tröstlös av att leva med Gud först och främst. För det är något besvärande också med Gud. I sin helighet, i sin rättfärdighet. Och eftersom det är det, så är det också den frestelse som den är för så många, att liksom dra ner blicken och istället ägna sig åt människofruktan. Att liksom jaga efter det, trösta sig med det som människor tröstar sig med. Och trösta sig med att, men jag är i alla fall inte sämre än andra. Människor kan se, det går bra för mig, ja, men då tröstar jag mig med det. Men så fort jag lyfter blicken så blir hjärtat tröstlöst mer och mer. En oro. Martin Luther undrade, om jag möter Gud här och nu. Nu har jag grävt i alla mina mörkaste rum. Vad händer då? Inte kan Gud vara nådig. Men så såg han att rättfärdighet, det skänker Gud som en gåva. Ungefär som en dräkt. Den här är vit. En dräkt att klä sig i, att svepa in sig i, så att de allra mörkaste rummen i hjärtat blir övertäckta av Kristi rättfärdighet. För allt gott som Jesus har gjort, allt ljust och rättfärdigt, det säger han, här, ta över det, räkna det som ditt eget. Och allt ont och mörkt som finns här inne, här under, det tar jag hand om. Det bär jag med mig till Golgata kors. Och att se sitt ljus, sitt liv i detta Guds ljus, Vad är det han ser? Jo, han ser en vit dräkt. Ja, men vad? Nej, men det är det han ser. Vad har jag här under? Ja, det har han ändå tagit hand om. Jag ska se mig själv så som iklädd Kristi rättfärdighet. Simon väntade på Israels tröst. En tröst som man inte hittar i sig själv, utan en tröst som man måste vänta på. Och den som riktar sig mot Gud måste ännu mer vänta på det. För man kan inte tvinga fram det eller beställa fram det. Man kan bara vänta fram det tills Gud säger: här är det. Denna tröst att vara riktad mot Gud och mötas med nåd, med en öppen famn, med ett lysande ansikte, med en tryggad salighet. Det kan man inte beställa. Man kan vänta på det, hoppas på det. Och Simeon väntade. Han väntade på något som kunde vara hans stora rikedom när hans livs teater var över. Och han väntade och väntade tills han av Guds ande leddes fram till ett litet skrynkligt bebisbarn. Men han såg mer än det vi ser. Han såg det som var verkligheten, nämligen rättfärdighet från Gud, Israels tröst, Jesus vår Herre och Frälsare. Dit vill anden alltid föra oss. Det är andens ständiga ärende. Det var det för Simon, det är det nu. För med Jesus i famnen så kunde Simon säga: nu är det okej att dö. Nu är det okej att leva. För nu har Israels tröst fötts. Han gör mig rik, rättfärdig, i Guds ögon, i evighet. Du död, du må komma på vägen hem härifrån. Eller om 30 år. Jag säger shalom, frid, kom. Jag är rik även i evighet. I den sjungna begravningsbönen så sjunger vi att vi må vara beredda att saligt skiljas hädan när vår dödsstund kommer. Men det är så dags då. Det är nu det gäller. För vi behöver kunna sluta denna dag i frid för att kunna sluta den sista dagen i frid. För det kan vara denna dag som är den sista dagen. Eller hur? Så därför så vill jag zooma in detta i en andra punkt, nämligen att kunna sluta varje dag i frid. Varje dag i frid. Simeons lovsång har blivit kyrkans stora aftonbön. Den har blivit en gåva till oss att använda som vår lovsång när vi lägger oss på kvällen. För varje kväll är en slags dödsförberedelse, eller det borde vara det. Eftersom vi aldrig vet om vi vaknar på morgonen efter, eller var vi vaknar när vi vaknar. För vi vaknar, även om vi skulle dö på natten, så kommer vi en gång att vakna i evighet. Och nu behöver inte Simeons lovsång bli trötta, tomma fraser som man knappt orkar få ur sig innan man somnar. Det behöver inte bli det om det samtidigt får bli en påminnelse om grunden för att sluta sin dag i frid. Denna dagen, imorgon, den sista dagen, varje dag. Och ställer nu en fråga. Varför skulle det vara okej att lämna allt ikväll? Det kan man behöva ställa som en fråga vilken dag som helst. Men varför skulle det vara okej att lämna allt? Det finns ju för det första vissa jordiska saker som man kanske behöver förbereda. Många skriver ett testamente, så är det gjort. Andra avslöjar viktiga lösenord till någon viktig person. Eller svampställen eller smultronställen eller vad det kan vara. Och så funderar man kanske på de efterlevandes bästa. Okej, nu är jag förberedd i det jordiska. Nu kan jag lämna. Men det finns ännu viktigare sak, och det är att man är beredd för det himmelska. Det här gamla ordet förnöjsamhet, vi vet vad det betyder. Om inte så ska du slå upp det och begrunda det. Det handlar om att vara tillfreds och kunna lämna allt när som helst. Att kunna lämna det jordiska för att gå in i det himmelska. Jag är okej med det. Men är jag det? Kan jag lämna allt? Det kanske vi i vår tanke säger, ja, men det är klart jag kan. Men hur var det med Lots hustru, om du kommer ihåg den berättelsen? När det väl handlade om att lämna allt, så kunde hon inte, utan hon vände sig om och var egentligen kvar i sitt hjärta i Sodom och föll med Sodom och Sodoms förstörelse. Vad är det som jag fortfarande jagar efter, som jag bara måste ha, så att jag faktiskt inte är beredd att lämna när jordelivet är dags att lämna? Vad är det nu som jag har så svårt att släppa taget om? Och till sist handlar det om att vara orädd, så att människofruktan eller fruktan inte får det sista ordet. Och man börjar att ställa sådana här frågor till sig själv, så blir faktiskt Simeons aftonbön levande och inte någon tom och torr fras. För nu behöver min oroliga själ, som är så fylld med så mycket fruktan och som har så många begär och rastlöst jagar efter det ena och det andra och som inte alls är beredd att lämna detta jordelivet, han behöver stillas av honom som gjorde Simeon alldeles förnöjd till slut. Nu är det okej att lämna. Nu lämnar jag allt, därför att jag lämnar det i Guds händer. Och då har jag allt kvar. Vare sig jag lämnar jorden här i natt eller om 50 år. Så Simeons lovsång, den ska inte rabblas. Den ska upprepas, men inte rabblas. Utan den ska begrundas, mediteras och tas med in i livets oro och i livets natt, så att du varje afton kan säga: nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, som du har lovat. Och till slut är det den viktiga saken, att Gud har lovat detta. Och det får bli den tredje och sista punkten. Nu låter Herren dig gå i frid. Hur skulle du kunna gå hem härifrån? Hur skulle du kunna lämna livet här idag i frid, på goda grunder? Hur det sker när du bygger ditt liv på löften som Gud ger, inte på ytliga känslor, sådär, men nu mår jag bra, nu känns det bra. De kan vara bortblåsta ikväll, eller tillfälliga framgångar i livet. Nej, men nu går det bra, alltså är det bra. Det kan komma en fruktansvärd morgondag. Det måste vara stabilare, det måste vara mer välgrundat. Martin Luther en gång, han fuskar inte. Nåde Gud tar jag inte för självklart. Men han nöjde sig inte med mindre än att han kunde säga: nej, men det här faktiskt, det har Gud sagt. Och har han sagt det och lovat det, då tar jag det för sant, som något stabilt, som den här predikstol, bygger på det. Gud har sagt. Okej, då är jag trygg. Då vet jag. Paulus skriver på ett ställe så här, att han var viss om att varken nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd kunde skilja honom från Guds kärlek i Kristus Jesus. Hur mycket nöd och ångest behöver du för att du ska tro att Guds kärlek har försvunnit? Men han var viss om på en god grund, på ett löfte att detta är verkligen. Många lämnar Jesus för att få en bättre känsla, eller åtminstone bli av med en obekväm, och förväxla Jesus med en sån här fin känsla. Men med ett löfte från honom så är han oskiljaktig, finns med också i det värsta mörker. Och då kan det vara någon här som sitter och undrar varför Gud har glömt dig när livet är så bittert, varför han har övergett dig. Men det har han inte. Det är inte din verklighet, därför att det var älskade sonens verklighet på Golgata kors. Där har du någon som faktiskt var övergiven av Gud. Men han var det i ditt ställe, när han hängde där naken, död, under ångest. Övergiven av Gud, det är det värsta mörker. Och det är inte ditt. För det var hans på Golgata kors för att skona dig. Och där har du ett löfte som du kan bygga på, som du kan leva på, som du kan dö på. När han, den korsfäste, räcker dig sin kropp utgiven för dig, när han räcker dig sitt blod utgjutet för dig, så bygger det på ett löfte som är knutet till bröd och vin. Gud ville att också du skulle skåda frälsningen, som Zacharias sa. En präst är ungefär som en Simeon som har tagit Jesus barnet i sin famn, och sen räcker han den vidare för dig också, för dig utgiven, för dig utgjutet, den lilla gossebarnen och det lilla gossebarnets blod som flyter i hans kropp, för att också du på hans löfte ska kunna säga att också dina ögon har sett frälsaren. Också i din tomma hand skulle Kristi dyrbara kropp och blod läggas. I munnen på din dödliga kropp skulle själva livet läggas in. In i din oroliga själ skulle Israels tröst komma med friden från Golgata. Och det samvete som vet att det är något djupt skevt och gudsfrånvänt här inne, han får smaka, hon får smaka att Herren är god. Kristi blod är nämligen utgjutet till syndernas förlåtelse. Här är din rikedom när livets teater är slut. När masken läggs av dig, då träder bilden av den korsfäste fram. Som Paulus säger, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och en dag läggs du i graven, och det ska uppenbaras vad som är verkligheten, rik i honom. Så när du får höra från nattvardsbordet, gå i Herrens frid, då får du säga med Simeon, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Jag har smakat den, gjort den till din egendom i ditt innersta. Och då vet du väl att du hör till dem som är verkligt rika. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.